Det fjärde argumentet för djurens design är deras instinkter. Vi vet ju egentligen alla att fåglarna inte kan tänka och resonera på samma sätt som vi människor kan. Ändå agerar de som om de gjorde det. För ända ifrån födelsen så är de utrustade med en förmåga eller instinkt som får till exempel fågelmamma att vända på sina ägg under ruvningen för att få en jämn värme på dem. Fågelparet bygger också ett bo som är exakt likadant som de bon som den arten i alla tider har byggt. Fast fågeln aldrig tidigare har byggt något bo och kanske inte ens sett någon annan göra det heller. Samma instinkt eller inprogrammerad vishet får flyttfåglarna att utföra en flygbragd som är över all fattningsförmåga. Utan reseplanering och utan bagage, inget mellanmål eller några sängkläder för övernattning och utan karta, kompass eller GPS eller något annat att rätta sig efter än solen, stjärnorna och jordmagnetismen, så gör flyttfåglarna den otroligt långa resan på flera tusen mil och når sitt mål utan problem. Fast de, när de gör resan som ungfåglar, aldrig tidigare har besökt platsen förut. Långflygaren framför alla andra fåglar är silvertärnan. Den tillbringar 6 månader i det ljusa norr och de resterande 6 månaderna i dagsljuset nere i södern. Och den årliga flygsträckan för honom ligger på över 3500 mil eftersom den tar inte den spikrakaste vägen som vi brukar kalla för fågelvägen. Den atlantiska gyllensångaren, stor som en rödhake, reser söderut längs en rutt på hösten och återvänder till våren längs en helt annan resväg. Men den gör hela resan utan att göra ett enda stopp. Den förbrukar bara några få liter bränsle i form av kroppsfett. En sån flygmaskinsmotor som gyllensångaren är utrustad med är miljoner gånger mer effektiv än de som finns i människans bästa flygplan. Och vad är det för en märklig kraft som får en liten fågel att lämna sitt vackra sommarhem vid i stort sett samma tidpunkt varje år? Kanske med en differens på 2-3 veckor. Långt innan tillgången på mat har börjat tryta och innan den kalla vintern verkligen är inne, för att flyga några tusen mil till en vinterbostad som den aldrig tidigare har sett. Och vad är det sen som driver den att återvända till samma del av Sverige där den har fötts och vuxit upp och dessutom anlända så punktligt att man kan faktiskt förutse datumen för återkomsten på bara en vecka när? Vad har den för almanacka egentligen? Ibland önskar man att man hade haft en lika bra almanacka själv. Tänks också på att den år efter år hittar tillbaka till samma skog och samma träd där den en gång födde sina allra första unga. Det är en ofattbar gåta för Darwins lärjungar. Men av skapelseanhängaren så kan det förklaras som skaparens design, där förmågan och instinkten till navigering och mycket annat programmeras helt enkelt in i arvsmassan redan från första början. Många betraktar biet som ett av naturens märkligaste djur. Och visst är de fantastiska. De flesta av de 20 000 till 40 000 bin som finns i en bikupa är arbetsbin, som utför en mängd väldigt speciella uppgifter. En av dem är att vara ambi och mata drottningen och amma larverna med proteinrik bimjölk som produceras med hjälp av väldigt speciella körtlar som finns i biets huvud. En annan uppgift är att tillverka vax. Under den processen så äter bina honung som omvandlas till bivax med hjälp av andra speciella körtlar. Vad är hemligheten bakom detta mirakel? Att bina har fått ett kemilaboratorium i huvudet som producerar bimjölk. Och ett annat sorts kemilab som omvandlar honung till bivax. Skulle en lång och utdragen utvecklingsprocess kunna utföra konststycket att ta fram sådana kemiska fabriker som arbetar och fungerar med en sån ofelbar precision? Vem programmerade in allt detta i binas gener? För det är ju ingen som bina lär sig. De föds med den här förmågan, färdigt installerad redan från första början. En gradvis utveckling av binas instinkt vore helt omöjligt. Eftersom redan det första biet som någonsin levt var tvunget att känna till lika mycket om cellkonstruktion, vaxtillverkning, amning av larver, insamling och lagring av nektar och honungstillverkning som våra dagars bi. För annars hade hela bisamhället gått under långt innan evolutionen hade fått en chans att börja jobba med dem. En del av arbetsbin har uppgiften att vara kupans väktare, så kallad vaktbi, och bara släppa in de bi som tillhör bikupan. De identifieras via lukten och då använder vaktbina sig av de 12 000 känselorgan som de har i sina antenner. Främmande bin dödas på fläcken. Men vem designar det invecklade känselsystemet? Är slumpen eller evolutionen svaret? Knappast. 1925 upptäckte en tysk vetenskapsman, Georg Roche, några märkliga saker med arbetsbina i bikupan. Han märkte ut vissa bin och upptäckte under sin forskning att de hade olika roterande arbetsuppgifter beroende på vilken åldersperiod de var inne i. I det första skedet av livet så hade arbetsbina som han följde förstorade bimjölkskörtlar och efter bara några dagar så började de ta hand om de yngsta larverna och föda upp dem. Det var nu de kallas för ambi. Efter några dagars tjänstgöring som amma så övergick de till en annan uppgift, att hämta nektar och lägga det på lager för framtida behov. Och nu visade det sig att deras mjölkkörtlar hade börjat krympa och istället så började honungssäckarna i buken fyllas av nektar. Bina var nu genomsnitt 11 dagar gamla. Vid 15 dagars ålder började samma bin nu att tillverka vax. Och mikroskopet visade nu att binas kropp ännu en gång förändrats för att den skulle passa till den nya uppgiften de nu hade fått. De vaxproducerande körtlarna var nu väl utvecklade. Och så på den 18:e dagen så övergick bina till olika sorters bevakningsuppdrag och blev vad man kallar för vaktbi. Efter den 21:a dagen upphörde så körtlarna att fungera och bina gick i pension. Forskaren Roche kom fram till att hans bin dog när de var ungefär 40 dagar gamla. Och då hade de gått igenom en väldigt omväxlande cykel med flera olika arbetsuppgifter. Och när vi ändå pratar om biet så måste vi fundera lite över arbetsbiets gadd, som är ett tredelat vapen som det stöter in i sitt offer och pressar ut sitt gift igenom. Men den kilas fast så hårt i offret att biet oftast inte lyckas dra tillbaka det igen, med resultat att biet snart dör. Skulle det kunna vara evolutionen eller det naturliga urvalet som har utvecklat den här gadden för att biet ska bli bättre rustad i kampen för tillvaron? Varför utvecklas i så fall en giftgadd som betyder biets egen undergång och död. Ett självmordsredskap helt enkelt. Här har vi ännu ett exempel där Darwins lära inte håller måttet inför verkligheten och konkreta fall i naturen runt omkring oss. Ett sista exempel på märkliga instinkter hos djuren är ålens vandringar. Ålynglen kläcks ju på våren i Sargassohavet i Atlanten utanför Bermuda och Mellanamerika, både de europeiska och de amerikanska ålynglen. Efter några veckor följer de strömmarna till rätt kontinent och hittills har man faktiskt aldrig hittat en amerikansk ål i Europa och aldrig en europeisk ål i Amerika. De amerikanska ålarna kommer fram efter ett år och de europeiska efter 3 år. När ynglen når flodmynningarna så simmar de upp mot strömmen och lever i sötvattnet tills lekdriften får dem att återvända till Sargassohavet igen och där lägga sina yngel efter att ha färdats en sträcka på nära 500 mil. Om ett europeiskt ålyngel skulle simma fel och simma till Amerika istället, då skulle det nå sötvattnet innan det var färdigutvecklat och dö. Omvänt skulle ett amerikanskt yngel bli en färdigutvecklad ål för tidigt och dö någonstans i Medelhavet innan det var framme i Europas sötvattenflod. Det femte och sista argumentet för intelligent design är de unika förhållanden som råder på jorden och det finkalibrerade universumet. För det känns som om någon eller något har kalibrerat universum med kirurgisk precision. Så finjusterat och välplanerat är allting. Det finns ett 15-tal naturkonstanter som påverkar universum i stort och smått. Det handlar bland annat om ljusets hastighet och elektronens massa och laddning. Om de här väldigt exakta värdena hade varit annorlunda, då skulle universum förändras och atomer, stjärnor och planeter skulle inte kunna existera. Vi skulle få fel temperaturer och strålningsmängder. Är det slump eller design? Vatten är en sån vätska som är helt avgörande för att livet ska kunna finnas. Det intressanta är också att det är tyngst vid 4 plusgrader. Det gör att is flyter och att sjöar inte bottenfryser utan fryser uppifrån och ner. Och att alla fiskar kan överleva under istäcket. Om vi granskar jordens storlek så upptäcker vi att formen och storleken är den absolut idealiska. Om storleken bara varierar med 10% så skulle inget liv kunna existera på jorden. Jorden skulle bli täckt av snö och is. Är det slump eller design? Om inte jordaxeln hade haft sin märkliga lutning på 23 grader så hade vi inte haft våra 4 årstider. Och det är tack vare detta som dubbelt så stor markareal på jorden kan odlas och befolkas än om solen alltid hade stått över ekvatorn. Tänk vilken tur också att jorden snurrar med den hastighet som den gör. Ett varv på 24 timmar. För om vi hade bott på planeten Merkurius, då hade varje dag varit ett helt år. Det hade varit glödhett på ena sidan och iskallt på den andra. Och vi har nog alla fått lite problem med att justera in rätt värme på elementen och värmepannan. Och om vi hade sagt till våra vänner, vi ses imorgon, så hade vi dykt upp året efter. Ingen annan känd planet snurra med 24 timmars varv. Är det slump eller design? Om månen hade varit hälften så långt bort eller haft dubbelt så stor diameter, då skulle stora tidvågor ödelägga de flesta av våra hamnstäder och lägga låglänta områden under vatten periodvis. Om månen däremot hade varit mindre eller placerad på ett längre avstånd från jorden, då skulle den inte kunna påverka tidvattnet tillräckligt och rena våra hamnar och syresätta havsvattnet. För det är så att om jorden ska vara en riktigt bra plats för människan att bo på, så krävs lagom mängd ljus och värme, tillgång till vatten, men dessutom en viktig sak, en atmosfär med rätt innehåll och täthet. Och det märkliga är att vi har exakt rätt sorts atmosfär som passar oss människor. För i huvudsak består atmosfären av 78% kväve och 21% syre. Skaparen verkar ha varit den perfekte kemisten. Luften passar oss helt perfekt. Och så har vi ozonlagret i atmosfären som skyddar oss mot solens ultravioletta strålar. Jorden är också på exakt rätt avstånd från solen, med tanke på det ljus och den värme som solen ger ifrån sig. För hade vi varit en aning närmare så skulle det bli för varmt här. Och hade vi varit lite längre ifrån så skulle det bli för kallt på jorden. Om jordens medeltemperatur bara höjdes med ett par, tre grader så skulle vi få ta farväl av några av de större städerna på jorden. För glaciärer skulle smälta, havsnivån skulle höjas med 50 meter. Om medeltemperaturen däremot sjönk med några få grader så skulle stora mängder fukt och dimma samlas i de arktiska områdena och tömma haven på mycket av sitt vatten och ökenområdena breda ut sig. Men den där Christer Fuglesang då? Han klarar ju av att spankulera omkring på månen. Ja, visst är det så, men helt enkelt är det inte. För det första så finns det ingen luft att andas. För det är vakuum på månen. För det andra är solljus så intensivt att det kan skada synen om man inte har skyddsglasögon. Dessutom utsätts kroppen för strålning som ökar risken för cancer. Temperaturen varierar dessutom mellan minus 100 grader och plus 100 grader Celsius. Så därför måste man ha ett komplicerat underställ med vattenslangar på sig för att astronauterna inte ska bli för varma eller för kalla. Sen måste man också för säkerhets skull ha små raketer i ryggsäcken som man ska kunna använda i ett nödläge. Och ovanpå allt detta så ska man lära sig att kunna hantera viktlösheten. Sammanfattningsvis är jorden det perfekta boendet för människan, där allt är anpassat för våra behov och villkor. Robinson Crusoe blev övertygad om att någon mer fanns på hans ö genom att han upptäckte ett enda fotavtryck i sanden. Hur många avtryck av design behöver vi se innan vi är övertygade om att någon har formgett och designat allt? Är vi blinda för alla avtryck? Den berömde fysikern Isaac Newton levde på 1700-talet i England. En dag satt han i sin studiekammare och läste när han fick besök av en god vän som var ateist. Bredvid Newton fanns det en modell av vårt solsystem som en duktig mekaniker hade tillverkat åt honom. Och himlakropparna kunde tack vare att det var ett system med kugghjul och drivremmar vevas runt så att de rörde sig helt naturtroget i sina banor. Ateisten, som också var vetenskapsman, gick bort till modellen, drog veven långsamt runt och iakttog med stegrad förvåning hur de här himlakropparna rörde sig med rätt inbördes hastighet i sina banor. Och så tog han ett par steg tillbaka och utbrast: vilken fantastisk sak! Vem har gjort den? Utan att se upp från sin bok svarade Newton: ingen. Vännen vände sig hastigt mot Newton och sa: du uppfattar tydligen inte min fråga. Jag undrade vem som har gjort den. Nu tittade Newton upp från sin bok och försäkrade att ingen hade gjort den. Det var bara en lyckoträff att föremålet råkade se ut som det gjorde. Nu blev vännen irriterad och sa: tror du att jag är dum? Givetvis har någon tillverkat den. Och den som har gjort det är ett geni. Jag skulle vilja veta vem han är. Newton lade undan boken, reste sig upp, gick fram till vännen och sa: det här är bara en ynklig imitation och en dålig kopia av något mycket mer fantastiskt som finns i verkligheten ute i universum runt omkring oss. Ändå påstår du att det stora originalet, som fungerar med kirurgisk precision, inte har någon tillverkare och konstruktör. Om nu kopian och imitationen absolut måste ha en konstruktör, varför skulle då inte det fulländade originalet också behöva ha en skapare? Logiken och vanligt enkelt sunt förnuft övertygar till sist Newtons vän om att ett tillverkare måste ha en tillverkare. Vi står där till sist med den stora frågan om hur vi ska förklara alla under och mysterier i naturen och universum. Jag tror att det finns en design som gav prov på en väldig variationsrikedom, påhittighet och skaparglädje. En uppfinningsrikedom och prov på mästartakt som innebär att han gjorde det där lilla extra som kännetecknar alla stora konstnärer och arkitekter. Det där som gör att man står där i andlös beundran och betraktar skaparens storslagna verk. Eller som kung David skrev i Bibeln för 3000 år sedan: när jag ser din himmel och det du format med dina händer, månen och stjärnorna som du har skapat, då kan jag inte fatta att du bryr dig om en ynklig liten människa, att du överhuvudtaget lägger märke till henne. Och ändå har du gjort henne till skapelsens krona och krönt henne med ära och härlighet. Bara du själv står över henne. Månens och stjärnornas glans, ja du är sol.
som andas på sjön, vågen på havet. Livet i laxen som simmar, styrkan i oxen som drar. Du är månens och stjärnornas glans, ja du är solens ljus. Kraften i träden, träden som växer